Om en sovvide på väg till dig för att du råkar ljuga för en kollega om att du också hade en, och innan du visste ordet avgör du hem kollegan på middag, och då finns det flera smarta sätt att beställa hem din sovvide på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar Postnord.
Demideck presenterar fasadcharader.
Dörrklockan. Du ska gå in där.
Polis.
Effektar.
Nej, tennis tror jag. Pingvin.
Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
Men det var många år sedan vi målade.
Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
Okej, hej.
Hej gumman.
Hur mår du?
Jag mår bra. Hur mår du?
Jag mår bra. Nu är du i Uppsala.
Ja, jag är tillbaka i Uppsala som jag var förra veckan också. Men jag har haft en liten avvikare till Stockholm i några dagar. Det var skönt tycker jag att göra sig lite fin och gå ut till Grand Hotel med dig.
Kommer bara till Stockholm för att gå på Grand Hotel med Ami.
För Skaljursplatån.
Hörde du att jag fick svar på min fråga? En fråga som du och jag har ställt oss så himla mycket när det kommer till en psykologfråga som jag ställde till psykologpodden Dumma människor. Hörde du att jag fick svar?
Ja, men jag såg det. Fan, jag har inte hunnit lyssna. Jag skulle göra det.
Ja, men det gör ingenting, för jag kan berätta. Men frågan som jag ställde var ju någonting som du och jag har tänkt på väldigt mycket. Som jag försökte förkorta den, det gick ju såklart inte. Men min fråga var ju typ så här: om man har människor runt en som har, alltså antingen lider av psykisk ohälsa eller har olika diagnoser, hur mycket man ska typ anpassa sig till det. With that being said, så handlar det inte om att man inte vill typ visa hänsyn och förståelse och respekt. Liksom bara, hur mycket ska jag behöva bry mig om din jävla depression? Så himla kärleksfull. Nej, men mer typ så här, mitt exempel i podden, jag använde mig själv som exempel för att jag var så himla ödmjuk. Jag har ju en ADHD-diagnos. Men om jag också generellt då, vi säger att jag har vissa drag som är kanske ADHD, eller så är det bara hur jag är, vem vet. Men typ så här, vi säger att jag är jätteimpulsiv eller jätteslarvig liksom. Ska människan som till exempel bor med mig, ska den alltid bara acceptera att men hon är faktiskt slarvig för att hon är inte kapabel för hon har ADHD? Eller borde personen ta upp med mig, hur jag som bor med dig, det är skitjobbigt att du stökar som fan. Liksom, behöver jag ändå höra det? Eller liksom, har den rätt att säga det? Alltså mer så, hur ska man anpassa sig?
Gud vad intressant.
Eller en person som liksom har varit i depression i massa år, och den liksom, det är någon du känner, men den kanske typ alltid ställer in för att den bara, at the end of the day I'm gonna stay in my bed liksom. Men ska du som vän då försöka dra ut den? Eller ska du som vän liksom låta den vara?
Och hur ska man då förhålla sig till vänner och så? Och då tänker jag så här, en grej kan ju vara att om den här personen inte har fått en diagnos, men att man tror att den skulle vara hjälpt av det. Då kan man ju kanske uppmuntra eller uppmana att liksom, ska inte du kolla upp det här eller så? Ibland, det finns ju folk som tycker att det utreds för mycket och sådär. Men jag menar, om man får en bra utredning och kanske en diagnos, så kan ju det vara bra för att man då får tillgång till rätt resurser och stöd och så. Men annars tycker jag menar, den här gamla klichén att ställa krav, att bry sig, alltså jag tycker att det ligger mycket i det. Och inte bara att liksom plocka bort krav från personer som har det jobbigt på olika sätt. Det är sällan vägen framåt. Alltså ta depression. Det är ett ganska vanligt misstag att man tänker att den här personen behöver
kuddrum hela tiden.
Den här personen behöver vila sig frisk, eller liksom att man ska ta
gossa sig frisk.
Ja, eller att man ska sitta och lyssna på den här personens ältande och så. Men allt det här är ju sånt som ofta förstärker depressionsproblematiken då. Nästan alla psykiatriska diagnoser kräver liksom mer aktivitet, till exempel när man tänker att den här personen skulle behöva mindre aktivitet. Alltså man försöker skydda personen på det sättet. Men det är nästan bara utmattningssyndrom som är så här, man ska plocka bort alla krav, mer eller mindre. Men annars är det i regel bra med liksom en kravställande omgivning på olika sätt.
Ja, det här har vi verkligen spenderat tid på.
Vi har ju det. Alltså jag vill också säga typ till alla vi känner att jag menar inte att kasta någon under bussen med att jag sitter i en psykologpodd och bara, hur ska jag Men jag menade mer, det är också för, med mig själv och med andra liksom, hur fan ska man tänka liksom? Vad tänker du?
Alltså, jag vet inte, Ami, jag tänker ofta så tänker jag ju att ja, alltså man är inte, den här personen kanske inte är kapabel och man får kämpa på lite grann och sen så får man bara, ja, ADHD tar över eller depressionen tar över eller tvångstankar eller vad det nu kan vara. Liksom ångest tar över. Men det måste jag säga att jag har börjat typ vara mer okej med på sistone. Alltså så här, eller inte sistone, men på senare år. Att typ så här vara lite mer med att så här, det här är någonting som den här personen förmodligen kämpar med ganska mycket. I don't need to like invest myself that much. Oj, okej, vänta nu, engelskan.
Vadå? Nej men vänta, engelskan. Nej men vad menar du då också? Att du inte ska vara så nära?
Nej, inte nära, men jag menar alltså som person som inte har lidit av särskilt mycket psykisk ohälsa, alltså en del såklart som alla, men jag har inte varit helt crippled, vad säger man, helt...
Nej, men du har inte varit helt begränsad liksom av din...
Nej, på olika sätt har jag nog varit det mer än vad jag kanske ser själv, det kanske du kan svara på bättre.
Utmattningen?
Men, ja, den var ju, den tog ju fan tid alltså. På olika sätt.
Påverkar det hela ditt liv?
Ja, det är sant. Jag kanske inte, jag kanske har en konstig självbild faktiskt.
Jag tror du förminskar faktiskt lite.
Ja, jag tror faktiskt också det. Jag tror faktiskt också det. Jag tror i alla fall att jag tidigare har varit väldigt liksom mer självcentrerad och tänkt typ så här, men vad då? Jag vill ju att den här personen ska följa med. Nu tänker jag peppa den personen och tänker att så här, den här personens, vet du, vardag kommer också bli roligare av att göra det här och det här och det här med mig eller mina kompisar eller de, alltså det, den egen bekantskapskrets eller sådär, för att den här personen ligger bara hemma eller den här personen tackar nej hela tiden. Alltså att man lägger in lite så här, lägger in en växel i att vissa personer faktiskt ska komma eller fixa lite finare för just vissa personer eller fixa lite mer och är mer tillmötesgående för vissa än för andra. Så har det varit för mig tidigare. Men de senaste åren skulle jag ändå säga att jag har börjat omvärdera det där. För att det är också väldigt tråkigt att vara den vännen som ofta får nej. Eller som blir liksom stood up. För att den är, liksom, dens egna psykiska ohälsa går före på olika sätt. Eller äger umgänget så himla mycket.
Ja, upplever du att det kan bli så?
Ja, jag upplever att det i perioder kan bli som med vissa personer. Och att man då är så här, istället för att tänka så här, men vadå, dens liksom, dens presence och dens medverkan spelar roll. Vi vill att den här personen ska vara med. Att istället lägga så mycket betydelse vid det. Vart mer så här, den här personen kommer kunna komma och vilja komma om den vill. Och att vi fortsätter bjuda in, typ så. Men nu tror jag att jag är ännu mer så här, väldigt självcentrerad. Skulle jag säga. Vad vill jag? Vad orkar jag? Mm. Orkar jag med den här typen av mående? I mitt mående? Alltså hur mycket tid i mitt liv ska jag lägga på att vara överseende med andra? Jag tror att jag har lagt för mycket sånt fokus på andra förut. Ojat mig, undrat, funderat, liksom, vad heter det när man accustom sig själv? Liksom.
Du har anpassat dig liksom.
Mycket mer till andra än till mig själv. Och det där är ju liksom den här people pleasing ådran. Men jag har också haft väldigt många personer omkring mig med diverse psykiska situationer. Väldigt många olika. Och jag tror det har verkligen lett till den här people pleasing delen.
Att det är det som liksom faktiskt har fött det beteendet hos dig.
Ja, det har bidragit väldigt starkt.
Så att då har du liksom, för att folk har andra behov eller beter sig på olika sätt med dig, delvis att du utifrån oro, men också att det har tagit så pass stor plats att det liksom, man måste sen, det är det man inte måste kanske då, men att man måste anpassa sig. Det har liksom inte gått att vara kompis på något annat sätt eller familjemedlem eller whatever på ett annat sätt än att det handlar om, det här har stått i fokus liksom.
Ja, exakt. Och det har kommit till den punkten att jag i vissa relationer har funderat på om de här personerna känner mig. Att man bara, gud, jag känner dig så väl och kan så många av dina olika beteenden och olika liksom, ja, olika saker som händer både i, liksom i det lilla livet och det stora, men liksom, eftersom det tar över så mycket. Hur mycket vet de här personerna om mig?
Men har det varit en sorg liksom att att göra den förändringen? Har det också inneburit en sorg liksom?
Ja, 100%. Det har varit jättesorgligt att fundera på att huruvida relationen är jämlika. Alltså så här, psykologiskt jämlika. Och hur mycket man själv, eller jag själv, känner att jag har gett upp. Alltså i vilka relationer jag själv förtjänar att ha i mitt liv. Personer som också bryr sig om mig, alltså sätter mig högre upp än vad man själv hela tiden anser att man själv typ förtjänar. Alltså förstår du, och liksom den frågan har väckt sorg i mig. Typ så här, varför är jag okej med att alltid sätta mina egna, eller så ofta sätta mina egna behov åt sidan? Att jag till och med blir så, vad är ens mina egna behov? Så har det blivit för mig. För att jag tycker att liksom, jag har lagt väldigt mycket tid i att försöka anpassa mig för att andra ska må bra. Eller liksom försöka, inte alltid för att andra ska må bra, utan försöka liksom, anpassa mig till andras måenden.
Eller bara få det att funka.
Ja, och inte kanske bli liksom utsatt för diverse outlashes på olika sätt.
Är sponsrad av Pluto TV.
Ja, alltså älskade Pluto TV. Hemmet för reality med ständigt uppdaterat och nytt innehåll. Mums.
Nej, men alltså mums. Mums att det är gratis.
Mums att det är så enkelt. Man behöver inte registrera sig.
Alltså Pluto TV är verkligen för alla. För den som liksom inte har världens fetaste plånbok. Spelar ingen roll. För det är gratis. Fattar
exakt
du?
Exakt. Och något som går just nu är ju Paradise säsong 2. Det finns ju exklusivt på Pluto TV.
Och alltså, det är så extremt mycket drama i Paradise. Det är ofattbart hur mycket just drama. För du vet, helt, nu får jag, måste jag vara ärlig. Det är ju inte sällan man tittar på en reality show och ändå stänger av och känner ingenting hände.
Right.
Man bara såhär, vad hände i det här avsnittet? Ingenting.
Alltså, jag har spenderat så många timmar framför olika shower. Och bara, varför tittade jag på de här avsnitten? Alltså cut to the chase.
Exakt.
Så är det inte i Paradise.
Nej, det är verkligen inte. Alltså det är inte en död ruta. Så är det. Så för dig som är, älskar reality och älskar drama, får vi tips om Paradise?
Nej men snälla, när deltagarna börjar prata om ormar, då vet man att the shit's going down. Ladda ner Pluto TV-appen och streama gratis på din smart TV, your mobile phone. Or your surfplatta.
Tusen tack till Pluto TV. I den här podden då, Dumma människor. Och programledare är ju Lina Thomsgård, PR, kommunikationsgeniet, opinionsbildare, feminist, ja, men grundare av Kvinnohistoriska museet till exempel. Ja, men allt, ni vet vem hon är, herregud. De pratar ju om det här, och Björn då utifrån att han är psykolog, och Lina liksom bara svarar också. Och då lät det så här.
Jag satt på min kammare och försökte nysta det här. Dels kände jag igen mig, Ami, att säga, gud vad det här är, vad det här dyker upp ofta. Man är irriterad på någon på jobbet, så bara, nej men den kanske är, liksom, har Asperger, det kanske är något sånt här. Och då har jag plötsligt inte rätt att vara irriterad på precis samma sak. Och att det är lite knepigt. Men då landade jag i det här som en potentiell väg framåt, som jag har lärt mig av många år i närheten av missbrukare. Att man måste lägga lite ansvar på andra. Jag kan inte kliva in och tänka att jag ska få dig att sluta dricka eller att få dig att gå och göra en utredning eller diagnos. Men det jag kan göra är att förmedla till dig vilka konsekvenser ditt beteende har för mig. Så att när du blir så berusad så du glömmer väska lite här och var, jag måste springa runt och leta efter den, då är det jobbigt, och det behöver jag säga till dig. Och om man använder sig av samma princip när det kommer till personer där man inte vet om det är en diagnos eller inte, eller om man vet att det är en diagnos. Det vill säga, nu var det femte gången jag fick vänta på dig, och jag blir så himla stressad av att sitta när jag kör ett schema och vänta. Så är det för mig.
Mm.
Om jag säger det till dig, och du har ADHD och det är jättebesvärligt för dig att hålla tider, då vet du att ditt beteende får konsekvenser för mig. Utifrån det så kan du antingen säga så här, jag ska verkligen anstränga mig, för mig är det extra svårt nu. Men det blir en information som gör det kanske lite lättare för dig att veta hur du ska prioritera.
Ja.
Och för mig har det alltid känts som en så här bra insats, och på samma sätt som jag uppskattar när andra säger det till mig. Att så här, Lina, nu är det fjärde gången du har sagt att du kommer på en middag och sen går du inte för att någonting, och man bara, fuck, det här är ett mönster hos mig. Bra att du säger det. Jag måste bli bättre på det här. Jag måste tänka på det.
Och jag tänker också typ så här, i samtal med en annan psykolog som jag hade, där vi pratade om borderline, eller att ha en människa, vi pratade generellt om borderline, och hon bara berättade lite om det typ. Då pratade hon ju också om att så här, i vilka lägen man bara ska avlägsna sig från en person.
Just det.
Och i vilka lägen det finns ett värde att, alltså hur anpassar man sig? Går det att anpassa sig, eller är det läge att verkligen, ja, men som du kanske menar att du har gjort med vissa personer, avlägsna sig? Hon pratade om det utifrån borderline. Och då sa hon ju att det finns ju vissa lägen där man kan det. Om du till exempel dejtar en person, då kanske det är lättare för dig. Men om det handlar om din egen förälder eller ditt eget barn till exempel, så är det ju någonting helt annat.
Ja.
Alltså, vi har ju båda läst den här boken Natten.
Mm.
Jag har tänkt så himla mycket på allt det här, allt det här tillsammans typ, och lite grann utifrån den här boken Natten.
Ja.
Men bara för att berätta lite kort om boken. Alltså, den här boken är skriven av en Sara Gordon, eller Gordon, alltså jag läser om jag slaktar namnet. Och alltså bara kort, för det är jättekort text bak, så här: det kommer en punkt där allt är gjort och ingenting finns kvar utom natten. Du lever eller är död. Jag vet inte förrän du hittas eller låter dig hittas. Det är den tanken jag måste gå och lägga mig med. Ingenting är i mina händer.
Mm.
Och den här boken handlar ju liksom om en mamma utifrån mammans perspektiv. Det är som att hon talar direkt till sin tonårsdotter. Och tonårsdottern både så är liksom en 13-14-årig alltså person i behov av att rebella mot sin förälder, så att hon måste liksom rymma hemifrån, dricka, röka och liksom skita i allt. Men sen på det så har hon ju också diabetes.
Mm.
Så att mamman är konstant orolig för hennes liv liksom, att hon ju lever med den här sjukdomen, och mamman har vårdat henne sedan hon var barn med de här olika sprutorna och nivåerna i kroppen och mat och hit och dit och allt vad det innebär liksom.
Ja, ständigt liksom ha koll på blodsocker.
Ja, och nu så vill dottern bara att mamman ska fuck off liksom.
Mm.
Och jag menar, den här boken, alltså jag har ju läst den, jag tror du har lyssnat på den, va?
Mm, jag har lyssnat.
Den är ju, ja, den är liksom så här, vad ska man säga, alltså den är otroligt mörk bara överhuvudtaget. Det handlar liksom mycket om sjukhus, sjukdomar, olika, där det finns en till bror i familjen som också har någon hjärtfel, och alltså det är jävligt mörkt, och det är ju verkligen som att den utspelar sig mer eller mindre i nattens mörker från början till slut liksom, som någon symbol för mörkret i den här familjen. Men samtidigt så när jag läser den så har jag tänkt väldigt mycket på det här med att så här, mamma-dotter-relationen som är så himla liksom, alltså delvis utifrån mitt perspektiv som mamma och mitt perspektiv som dotter, att den är så extremt, alltså känsloladdad liksom.
Verkligen, ja.
Men jag har också tänkt på det här med liksom någon sorts medberoende. Mamman där måste ju ta hand om sitt barn hela tiden. Samtidigt som det känns som att liksom, den psykiska ohälsan i familjen, det är som att den bara, det kanske är svårt att säga vart den börjar och slutar, så här, hönan och ägget, men den bara tumlar runt i hela familjen i någon sorts medberoende grej liksom, att mamman vill bara ta hand om, dottern vill bara ta hand om, vill bara ta hand, och ju mer hon då, som hon själv säger, jagar, desto mer vill dottern bara springa iväg. Och ibland när jag läser känner jag så här, vem är det som är typ sjuk? Alltså det känns lite som att mamman själv också är typ sjuk, eller kanske har blivit sjuk av att det är så tufft.
Ja, hon uttrycker ju också att hon inte är säker vissa tillfällen. Är det du som springer eller jag som jagar? Alltså, springer du för att jag jagar dig, eller jagar jag dig och det är därför du springer?
Liksom. Vad tänkte du om boken? Vad tyckte du om boken?
Alltså jag tyckte boken var så intressant. Alltså man fastnade, eller jag fastnade direkt när jag började läsa. Men den är väldigt mörk och tung, ganska ångestladdad, men väldigt fin också samtidigt. Hon skriver ju otroligt bra. Så att det är som att man är nästan i en dikt, fast det inte är en dikt, men det är typ så. Hon jobbar väldigt mycket med språket i så här upprepningar. Så, och personen som det handlar om, mamman då, är också en litterär person och liksom skriver någon litterär avhandling om just upprepningar. Så att det går liksom in i varandra väldigt mycket. Och man förstår ju att det här författaren skriver ganska mycket om sig själv och sin egna mamma-dotter-relation.
Mm, mm.
Men man förstår inte riktigt hur mycket. Men den bygger på sanna händelser.
Mm.
Nej, men alltså, jag fick så mycket minnen. Men också såklart för att den utspelar sig i mina hemtrakter.
Ah.
Hon sitter liksom i Björkhagen. Dottern är, hon går och letar på liksom, Skogskyrkogården. Ja, så att det är liksom verkligen de områdena som jag själv, okej, inte att jag brukar känna på Skogskyrkogården,
men det var där man ändrade upp.
Yes, men det är liksom söderort, grannalinjen söderort. Ja. Linje 17 och Sandsborg och Enskededalen och sådär.
Skarpnäck.
Mm, verkligen. Hon har en bästa kompis i Skarpnäck, det hade jag också. Så att det är mycket som man känner igen ju. Men också mycket funderingar kring mammaperspektivet. Jag är ju inte mamma, men jag har ju en. Och jag har ju en lilla syster med en annan mamma. Och liksom lite olika, vi hade lite olika ungdomar, jag och min lilla syster. Och våra mammor har nog agerat väldigt olika för att de har haft olika döttrar, obviously. Men så finns det också ganska mycket likheter mellan mig och min syster och hur vad man gjorde, fast man skötte det på lite olika sätt. och jag tänker typ så här, hur oroliga de har varit. Men hur man har varit olika bra på att maskera det man har hållit på med. Att liksom många mammor tror jag... Alltså många mammor går väl igenom det här, många föräldrar, när de får tonåringar. Hur ska man ge sitt barn frihet att undersöka världen och vara med kompisar, samtidigt som mörkret där ute kan vara så farligt. Om man då lägger till aspekten diabetes, så blir det ju en verklig stress på ett annat sätt. Alltså jag menar, den andra stressen är ju verklig också, men den är mer psykologisk. Men här finns det en de facto fysisk stress också.
Ja, men vet du vad jag tänkte när jag läste boken?
Mm.
Att någonstans blir det ju, även om det är ju ett på riktigt, att hon är så här, jag vet inte vart du är och om du har ätit, om du inte har ätit, eller att det kan vara livsfarligt för en diabetiker att dricka till exempel. Men samtidigt kände jag ibland när jag läste boken att den här mamman nästan så här, använder hon diabetesen för att få jaga sin dotter. Och då tänker jag liksom att som mamma, som du säger, liksom, att ha ett barn som är ute någonstans i natten, man vet inte vart. Det kommer ju bli en verklighet för alla som någon gång har ett tonårsbarn.
Ja.
More or less i alla fall. Och det var en verklighet, som du säger, för våra mammor. Och det är ju en verklighet som egentligen är... På ett sätt går den ju emot alla dina beskyddarinstinkter. Alltså jag menar inte att, att beskyddarinstinkterna säger släpp aldrig ditt barn ur blick. Alltså du, sakta men säkert så vänjer man ju sig och barnet klarar det ju att du släpper den med blicken. Och till slut liksom att släppa, jag menar mitt barn är 6 år, jag kan släppa henne med blicken att vi tar varsin väg runt ett och samma hus typ när vi går hem från förskolan. Det är liksom ganska nytt att hon säger jag går här, okej, jag går här, och så ses vi efter husets slut.
Ja, spännande.
Ja, bara året innan hade vi inte gjort så. Då hade vi gått vid varandra hela tiden, jag skulle se henne hela tiden. Men nu så vet jag att hon klarar det. Men då tanken att barnet är ensamt ute i natten med allt vad det innebär är ju på ett sätt en känsla som går emot din beskyddarinstinkt. Alltså att börja få katastroftankarna, vad som kan hända, vad kan hända, vad kan hända. Tänk om det händer för en timme sen. Alltså tänk om hon behöver mig nu. De är ju real. Och i boken får jag ibland en känsla att så här, hon har diabetesen. Då har hon en anledning att ta på sig sina funktionskläder och gå ut och leta när hon inte får svar.
Och kontakta alla nattvandrare.
Ja, men att egentligen är det typ någonting som alla möjliga föräldrar skulle vilja göra. Bara det att...
De behöver behärska sig.
Ja, man får inte liksom. Du får väl göra vad du vill, men då är du en väldigt kontrollerande förälder.
Ja, och jag kommer verkligen ihåg hur det var när vi var 14, 15, 16, där omkring de åren. Hur olika... Vi var ett ganska stort tjejgäng. Och hur olika våra... mammor var, och pappor, men framförallt mammorna då. Och att de som var lite mer, vill ha lite mer koll, och inte litade kanske riktigt lika mycket på det vi sa. Att vi alla tyckte att de var jobbiga och mer liksom kontrollerande, än att man tänkte att de var mer omsorgsfulla. Det fanns inte en aspekt som var vad gulligt att hon ville ha koll på sitt barn, utan det var ju verkligen så här: åh gud, den här mamman, hur ska vi liksom göra nu så att den här mamman fattar att liksom vi we good, fast vi verkligen typ är på en fest med mycket äldre killar i Högdalen. Alltså.
Ja, ja, precis. Ni bara, hur ska vi skaka av oss den här jobbiga mamman? Men det, precis, men det fanns ju ändå alltid de här vissa föräldrar som var de som man till slut kunde kontakta om det blev superknas. Alltså att det ändå fanns någon typ av relation. Alltså jag vet inte om det var en bättre relation eller om den föräldern bara var skönare eller att man var, visste att den inte kommer typ straffa på samma sätt. Jag vet inte vad exakt det var. Men du vet, det fanns ju alltid vissa, en mamma eller en pappa som var den här som man kunde kontakta. Förstår du vad jag menar?
Ja, verkligen.
Men din mamma var inte den, eller?
Jo, men grejen är att min mamma hade ju inte bil.
Nej.
Så att vi, det var ju mer liksom de föräldrarna som hade bil. Men jo, alltså överlag var det typ min mamma och Melinas mamma, kommer jag ihåg. Melina Mikkola. Ja. Som ändå var ganska chill. Och också, så de, men jag tror att det var att både jag och Melina, även fast vi liksom kanske inte höll oss helt och hållet till våra överenskommelser med våra mammor, ändå alltid, jag tror vi var så i och för sig i hela vårt gäng, men att så här, vi höll ändå oss inom ramarna utifrån vad vi själva hade bestämt. Sen hände det ju andra saker som föräldrarna inte fick reda på. Men vi höll våra utetider. Vi höll liksom att vi skulle höra av oss i vissa tidpunkter. Och jag kommer ihåg att jag skulle också alltid skicka adressen vart vi var. Så att det fanns lite olika såna här instanser som vi höll oss till. Och då, det gjorde att de litade på oss. Och det kommer jag ihåg att jag alltid gjorde. Liksom. Om man gick på någon fest och så såg man, liksom, du vet, i trappuppgången så står det ju adressen på platsen. SMSar, jag är på den här adressen. Typ. Mm. Det var liksom inget jobbigt för mig att göra det. Jag kunde ändå förstå den oron. Och vi bröt inte det. Men vi hade också alltid varandra och vi var ju ett basketgäng från början. Mm. Så att vi var så många också.
Ja, och ni kanske inte heller drack. Alltså om man har en idrotts... Liksom,
oh girl, man inte... vi drack. Så fan.
Ni kanske bara drack vatten. Ni hade bara med era egna vattenflaskor från träningen och
ja,
drack
precis.
Vatten ur dem.
Ja, precis. Nej, men jag tror att vi hade styrkan i vårt antal faktiskt. Och att alla drack inte. Och det tyckte ju de var skitjobbigt ju, såklart. Att de bara, ja, vad bra att jag blev era mamma. Att jag blev mamman.
Ja, tänk.
Hur var det för dig?
Min mamma, egentligen hade hon nog kunnat vara det nu när jag är vuxen och känner henne ännu bättre. Eller typ har en större helhetsbild av henne. Så tror jag egentligen att hon hade kunnat vara en sån som man faktiskt hörde av sig till vid vissa tillfällen. Och det blev ju knas vid vissa tillfällen. Men inte då. Det kände jag inte då liksom.
Nej.
Hon kunde också bli väldigt arg på mig liksom, att man, ja, men det här med att man drack och att man, jag kunde ju dricka och också vara så dum i huvudet, som du sa, det där med hur bra man dolde det. Jag kunde ju gömma så spritflaskor i min egen garderob.
Ja, okej. Okay. Yes.
Man bara, aha.
Hon hittade hon dem.
Ja. Alltså alltså det är ju liksom, det är väl klart att en förälder blir helt galen eller så här upprörd. Alltså det är ju alla känslor blandade såklart, men liksom vad är det här?
Gud vad man aldrig liksom reflekterade över faktumet att man, ens eget rum var i ens föräldrars lägenhet eller hus. Utan man bara, det här är mitt ställe.
Man bara, nu lägger jag mina hemliga saker här helt öppet där du förmodligen kommer lägga in typ tvättade kläder. Bara, jaha, alltså, nej jag vet inte.
Men vad är det här för jävla... crystal? Vodka.
Vad är det här du har köpt av den här hemlösa mannen i Skanstulls liksom tunneln där nere, Pekka? Alltså så här, varför gav du honom 5 kronor för att gå och köpa ut det här? Alltså, vad är det som pågår?
Du kan behålla växeln. Nej.
Du får behålla växeln. Vi kan hålla din eld vid liv. Herregud. Vi satt ju liksom och grillade och höll en eld vid liv. Alltså i en tunnel nere vid det som nu kanske är mest känt, Trädgården eller Eriksdalsbadet. Där bodde det ju en massa hemlösa på spåret. Vi höll elden vid liv. Medan de gick och handlade sprit. Alltså ja, jag vet inte riktigt. Men, nej, men jag känner ju bara såklart också. Jag hoppas att jag får bli den här mamman som man ändå vågar höra av sig till. Och att liksom att man ändå kan ha den det samtalet med ens barn, men det kräver ju då att jag själv kommer till en plats där jag accepterar, kanske inte accepterar att barnet ska dricka, för det måste man ju inte tycka är okej. Men sen kommer väl det ändå vara så. Men alltså accepterar kontrollförlusten och accepterar att ens barn växer upp. Alltså den här boken, där är det ju så sjukt, för det känns också som att det finns något medberoende i allt det här, liksom att mamman ska ta hand om, men att dottern behandlar henne som skit, men att hon då ska liksom gå med på det för att bara du kan svara mig en gång, då vad som helst, du får vad du vill. Alltså det blir så mörkt liksom. Och på ett sätt kan jag ju förstå det, för att som förälder, alltså man är ju, man blir ju lite galen som förälder, alltså för att du är så jävla sårbar liksom. Och på ett sätt så, jag ska inte säga man, för jag vet inte, men jag menar, jag på ett sätt så skulle jag till exempel då göra vad som helst för mitt barn. Alltså skulle det bli så twisted och sjukt och knäppt, det får ju aldrig hända, men att då skulle jag ju, man skulle ju ändå stå där, man skulle ju alltid göra det. Men jag vet inte, man skulle vilja liksom i alla fall, det är ju om det blir knas, men jag menar, även om det är positivt, man har ett barn som mår bra och gör det hon ska och är lycklig, så är det ju ändå att det här kommer att hända, det här oundvikliga liksom, att barnen ska ut i natten liksom, på något sätt.
Lyssna på en ekonomistas podcast om du vill lära dig mer om pengar och hur pengar påverkar ditt mående.
Med mig Pingis.
Och med mig Hanna.
I samarbete med Nordax Bank.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Ni har väl inte missat att alla takeaway-förpackningar ni slänger på rätt ställe ger fina deals i McDonalds app. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger. Exempelvis...
Åh, sorry. Kom åt något här.
Exempelvis...
Förlåt, det är något skit här.
Andra snabbmatsrestauranger som...
Vi provar en talning till.
La 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 la. La 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 la.
Men det fanns en del i boken som jag tyckte var lite som hade att göra med just det här. Det här är mot slutet av boken. Långt senare ska jag fråga, vad var det som hände egentligen? Och du ska svara, jag vet inte. Jag var bara en liten skitunge. Och långt senare ska jag säga, allt som hände var mitt fel. Om jag inte hade jagat dig som en galning hade du inte heller behövt springa. Och du ska säga, mamma, du har alltid varit lite crazy. Och du ska säga, du överdriver så mycket, jag var inte ens borta. Och jag ska svara, att du visste vart du var betyder inte att jag gjorde det.
Nej, men jag blev verkligen ödmjuk inför den dagen man kanske har tonårsdöttrar eller söner. Ja. Alltså att också försöka förstå liksom hur det är för barnen. Alltså så här, det är lite intressant tycker jag i boken också, att så här, det som är så liksom viktigt att prata om i alla fall i Sverige är ju barnperspektivet. Men den här boken är ju helt och hållet mammaperspektivet, vilket jag är uppfriskande på ett sätt. Men det är också liksom lite speciellt att så här, man undrar ju som läsare, vad känner dottern egentligen? Vad är de förtroliga samtalen mamma och dotter emellan på riktigt? När det inte är liksom desperat sms-kontakt eller in på olika boenden eller prata med läkare och sådär. Utan var är liksom samtalen mamma och dotter emellan? Sen fattar jag att en tonårsdotter som skriker att man ska get the fuck out of liksom ens rum när den kommer in kanske inte är så öppen för så mycket samtal.
Men så skriker, sug min kuk liksom. Fan.
Ja. Oh, gud.
Okej, jag har skickat en grej till dig i DM på Insta som är lite rolig.
Having a teenage daughter is like having an office crush because you just like always like you're thinking about them a lot more than they're thinking about you. And you just like go up to their door and you're like, a bunch of us are going to eat dinner. You're probably busy. Like some of us thought it would be cool to like put a movie. Never mind. And they just look at you like they're like looking at their phone like,
yeah, can you just move on?
Yeah.
Ja, det är lite så här också. Men det får man väl acceptera. Men du, En sista sak bara. Du sa ju det att din mamma hade ju inte körkort, så hon kunde inte komma körandes mitt i natten och hämta dig vart som helst när du låg där full och liksom förstörd. Men on the topic of that vill jag bara säga, vet du vad jag gjorde igår?
Nej.
Jag gick ner till körskolan, Bagarmossens körskola. Jag betalade för det största paketet.
Nej.
20 körlektioner, teori, halkbanan eller vad det heter, riskettan, whatever. Alltså, börja köra på måndag.
Åh, herregud.
Alltså, på måndag kommer jag sitta i en bil. Jag ska skaffa, nu är det dags.
Har du tagit körlektioner förut?
När jag var 18 år, snälla.
Jag vet ju att du kan köra bil.
Nej, men det vet jag. Säg inte till någon att jag kan köra bil på Gotland. Men alltså, jag gjorde det när jag var 18, med mitt förra liv. Nu, alltså, och han tog fram en så här, han bara, jag har en så här skala ungefär hur många körlektioner i snitt det brukar vara i vissa åldersgrupper. Det var så här 18 till 26, 26 till 34. Jag bara, och men sen då? Han bara, nej. Jag bara, vänta, jag som är över 34. Han bara, jag bara, nej.
Han bara, då är 50 lektioner plus.
Jag fick alltså inte ens, jag fick inte ens vara med i den här skalan.
Herregud, Ami.
Men jag tror liksom som stockholmare så är väl 35 det nya 18 att ta körkort. Skitsamma, det ska ske.
100%. Jag är så glad för din skull. Jag skulle ju gå på den här handledarkursen med David, men jag valde att gå till Polen istället. Och nu så sa Fato, min snart 16-åriga lilla syster, att hon vill börja övningsköra direkt när hon fyller 16.
Ja. Mm.
Så nu har vi sagt att vi ska gå handledarkursen tillsammans med David.
Det är jättebra. Vi får se vem som tar först av er två.
Oss tre.
Nej, men jag måste ta in er båda.
Ja, du är älskumman.
Ja, jag vet att jag är äldre än 15-åriga Fato och även 30-någonting Fanna.
Ja.
Okej, tack för alla lyckönskningar.
Varsågod.
Hej då.
Hej då.
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.